Förra gången så tittade vi på striden mellan gott och ont och vi såg hur Satan hade fört en ständig kamp emot Kristus och att den gav sig i uttryck i förföljelsen mot församlingen. Vad är det Satan är ute efter egentligen? Ja, i Matteus kapitel 4 så ser vi att när han frestade Jesus så tog han honom upp på ett högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa att allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Så om vi tänker oss in i den här situationen, förstås det är en otrolig hädelse av Satan att ens fråga Jesus om att tillbe honom, Jesus som är hans skapare. Men här så ser vi ändå hur berusad Satan är med tanken om tillbedjan. Han längtar efter det och han är villig att ge upp allting i hela världen bara han får tillbedjan. I Jesaja kapitel 14 så ser vi att han ville sätta sig i Guds ställe och utge sig, eller han ville sätta sig på Guds tron och ovanför Guds stjärnor. Så han ville sitta på Guds tron för han ville ha Guds makt och Guds tillbedjan. Inte så mycket hans karaktär. Men om Satan hoppade fram här i all sin ohygglighet och sa att hej, det är jag som är Satan, tillbe mig. Skulle ni göra det då? Jag tror att få av oss skulle göra det, för vi vet att vi ska endast tillbe Gud. Men här, och Satan, han är en intelligent varelse. Vi såg förut att han var en kerub och en högt uppsatt ängel. Så han vet om det här. Och han vet att om han ska få kristna att tillbe honom, då måste han använda sig av bedrägeri. Han måste försöka lura till sig den här tillbedjan. Och det är där konceptet om antikrist kommer in. Eller någon som är istället för Kristus. Någon som tar Kristus plats och utger sig för att vara Kristus. Och därmed så får de tillbedjan som egentligen tillhör Kristus. Den tillbedjan som tillhör Kristus. Vi ska se det i Uppenbarelseboken 13. Om vi slår upp dit i kapitel 13. Och vers 1 så står det så här då. Jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sina horn. Och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och de tillbad vilddjuret och sade, vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Så en ganska hemsk bäst. Och vi kan ju titta på det här och tänka att nej, men, det skulle jag aldrig tillbe om jag såg det där. Och det är ju klart att det här är inte en bokstavlig beskrivning av antikrist. Utan det här är antikrist karaktär som visar sig. Men han tar en annan skepnad. Om vi lägger märke till, vem är det som ger makten till det här vilddjuret?
Draken.
Och det var Satan, eller hur? Han ger sin makt till det här vilddjuret. Och därmed, när människor tillber vilddjuret, enligt vers 4, så tillber de egentligen draken. Då ser ni att Satan får sin tillbedjan genom det här vilddjuret. Det står att de tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Så vilddjuret är liksom hans frontfigur. Satan tar ett steg tillbaka och sen så skickar han in sin frontfigur som då är antikrist. Och sen så när människor ber till antikrist så tillber de egentligen Satan. Och vi ser parallellerna här mellan Jesus Kristus och antikrist i att faktiskt så försöker antikrist härma Jesus. Om vi tittar på Jesus, så när han började sin verksamhet så var det ju vid hans dop, eller hur? Och han kom upp ur vattnet. Och vad hände då när Jesus kom upp ur vattnet? Någon som kan hjälpa mig?
Den heliga ande kom ner.
Eller hur? Den heliga ande kom ner över honom och han började sin verksamhet. vi ser att antikrist också, enligt Uppenbarelseboken 13, kommer upp ur vattnet i början av sin verksamhet. Jesus verkade 3,5 år under sin tid på jorden, eller från och med att han döptes till och med att han blev korsfäst. Och antikrist, enligt Uppenbarelseboken 13:5, så står det att vilddjuret fick en mun som talade stora och härdiska ord, och det fick rätt att fortsätta i 42 månader. Hur många år är 42 månader? Det står på skärmen, men det är 3,5. Det är alltså samma tidsperiod, profetiskt sett då, som antikrist regerar, som Jesus gjorde i verkligheten. Och sen så dog Jesus och uppstod. Och vad hände med antikrist här? Jag vill läsa att han skulle få ett dödligt sår. Det stod att ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat. Så här har vi... Ja, vad händer om man får ett dödligt sår? Ofta dör man. Men vad hade hänt med det här?
Det hade läkt.
Så här har vi återigen en referens till en död och en uppståndelse. Och därefter, efter att Jesus har dött och uppstått, så får han tillbedjan. Och det är samma sak som händer med antikrist. Det står att Jesus, han sitter på sin faders tron. I det som Kenneth tittade på i Laodicea-budskapet, så säger han att jag sitter på min faders tron. Och vems tron sitter antikrist på?
Fader draken.
Precis, drakens tron sitter han på. Så vi ser den här kopplingen, den här parallellen. Namnet i pannan, det är intressant. I Uppenbarelseboken 14 och vers 1 som vi kommer att titta på idag, så har människor, Jesus efterföljare, de har lammets namn i pannan, eller hur? Medan här så har, i Uppenbarelseboken 13, vers 16 och 17, så har de vilddjurets namn i pannan. Så vi ser den här kopplingen mellan de här två figurerna. Var fick Johannes den här bilden av leopard och björn och lejon och horn ifrån? Ja, det var ju från Danielsboken, eller hur? Daniel kapitel 7, där ser vi de här fyra djuren, och vi hinner inte gå in på det idag något mer. Men kort sammanfattat så representerade det de olika nationerna, Babylon, Medie-Persien, Grekland och Rom. Och sedan så kom ett litet horn upp där. Ja, förresten, det här romerska vilddjuret, det hade 10 horn. Så där har vi alla de här fyra djuren, finns egentligen inbakade i det här enda vilddjuret i Uppenbarelseboken. I Daniel så kommer sedan det här lilla hornet och börjar att häda Gud, förfölja Guds folk. Det regerar i 3,5 tider, alltså 3,5 år. Och de flesta är helt överens om att det lilla hornet i Daniel 7 och vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 är precis samma makt. För de gör exakt samma saker. Och vad är det här för en makt? Ja, det är ingen hemlighet att genom tiderna så har folk identifierat den här makten som den romersk-katolska kyrkan. Här är någon som skriver att Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer på 1600-talet, Bunyan, översättaren av King James Bibeln, och de som publicerade Westminster Baptistus bekännelsen. Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Lägg märke till att det är inte nödvändigtvis påven i sig själv som är antikrist, men det är det påvliga ämbetet. Martin Luther, han skrev till och med ett personligt brev till påven och sa: jag har inte utmålat dig personligen. Det är inte dig personligen som jag har angripit, utan det är systemet. Det är den romersk-katolska systemet som är korrupt. Och ja, det var de väldigt tydliga med. Och det betyder inte att alla som är katoliker är antikrist. Men det betyder att de är bedragna av det här systemet. Jag tror att Gud är uppriktiga troende i alla samfund. Även bland adventister. Men han kallar folk ut ifrån villfarelsen i det här falska systemet. Så Låt oss titta på bara några kännetecken som gjorde att de identifierade det här vilddjuret som påvedömet. I vers 5 så läste vi om att det talade stora och hädiska ord och fick rätt att fortsätta i 42 månader. I vers 6 så står det att det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn, hans boning och de som bor i himlen. Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. Halleluja. Det finns en liten grupp som inte tillber det här vilddjuret. Alla andra följer det här i princip. Men det finns en grupp som är trogna Jesus, som är trogna lammet. Det är han som är fokus även i kapitel 13. Och det står att i vers 9, du som har öron, hör. Om vi bara tar de här verserna till att börja med. Så låt oss plocka ut lite kännetecken för antikristmakten. För det första så kan vi lägga märke till att det är ett rike. Eller hur? Eftersom det är ett vilddjur. Och ett vilddjur i Bibelns profetior. Vi såg att i Daniels boken så representerade varje vilddjur ett rike. Så även det här riket, eller det här vilddjuret, måste också representera ett rike. Det uppstår i Europa. Och var får vi det ifrån i Uppenbarelseboken? Det stod att det kom upp ifrån vattnet. Och i Uppenbarelseboken 17 och 15 så sägs det vad vattnet representerar. Det står att vattnet som du såg, de är folk och människomassor, folkslag och språk. Alltså en befolkad plats med många olika nationaliteter. Och visst skulle man kunna tänka argumentera att det är någon annan kontinent. Men det som Bibelns profetior har fokuserat på, om man tittar i Daniels boken till exempel, så är det just den här gamla världen. Alltså Europa och det området med många olika folkslag. Det gamla romarriket helt enkelt. Det uppstår ur Rom. Man ser det väldigt tydligt från Daniel kapitel 7. I Uppenbarelseboken 13 är det inte kanske lika tydligt. Men det som man ser i Uppenbarelseboken 13 och vers 2 till exempel, det är det här med den här draken som ger sin makt och sin tron och sin auktoritet till vilddjuret. Draken representerar ju egentligen Satan. Men Satan använder sig ibland av politiska makter. Och om vi tänker på när de som angrep Jesus när han var på jorden. Herodes han var ju en kung som stod under romarriket. Dessutom så har vi när han skulle korsfästas så fördes han inför Pontus Pilatus som dömde honom. Och de romerska soldaterna var de som spikade upp honom på korset. Så i en speciell bemärkelse så kan man också säga att den här draken representerar det romerska riket, det politiskt romerska riket. Och där så har vi en väldigt passande bild utav hur påven faktiskt får Roms tron och auktoritet och makt. Det är en historisk källa som berättar om hur det gick till. Vad som hände rent historiskt var att Rom delades mellan öst och väst. Och sedan så föll Västrom. Den romerska kejsaren 476 efter Kristus. Och då fanns det ingen politisk romersk ledare kvar. Och där så trädde den romerska biskopen in. Och det står så här: ur ruinerna av det politiska Rom framträdde det stora moraliska imperiet i sin väldiga skepnad i form av den romerska kyrkan. Så påven blev inte bara den religiösa ledaren, men han blev den politiska ledaren också. Och därmed så kan man se att de trädde fram ur Rom. Får världsvitt inflytande. Det får påvedömet. Och de har till och med makt att bannlysa kungar och allt vad de gjorde under medeltiden. hädar Gud. Om man tittar på Bibeln, vad den säger om hädelse, så är det att påstå sig vara Gud, eller att också att kunna förlåta synder, vilket är en förlängning av att säga sig vara Gud. Och det här är någonting som den romerska kyrkan gör sig skyldig till. De säger att det är deras handbok för prästerna, eller en av deras handböcker för prästerna, som skriver så här: Gud själv är skyldig att rätta sig efter hans prästers dom och antingen inte förlåta eller förlåta, allt eftersom de antingen vägrar eller skänker syndaförlåtelse. Prästens uttalande kommer först och Gud anammar den. Så det här, de menar att när du går och biktar dig inför en präst, så är det prästen som väljer om du ska få förlåtelse. Oavsett vad Gud vill, så är det prästen som har makten att göra det. Och ni kan ju tänka er hur det här har missbrukats genom historien. Det är klart att då kan man sälja sin förlåtelse, för att det är ju jag som väljer. Det är inte Gud som väljer, men jag kan välja om jag ska ge dig förlåtelse eller inte. Jag kan ge dig förlåtelse för saker som du kanske inte ångrar dig över, eller vad det än kan vara. Om prästerna har den här makten, så skapar det en otrolig korruption. De kan säga till exempel: gå och slå ihjäl en valdenser så får du 2 års avlat. Det här ligger till grunden för så mycket av korruptionen som fanns och även finns inom den katolska kyrkan. Dessutom så menar de sig vara Gud. Här är Johannes Paulus den andre, efter det andra Vatikankonciliet, som inte, eller visst, det förändrade en del saker, men inte de grundläggande lärorna i Roms lära. Det står så här, säger han: ledaren av den katolska kyrkan definieras enligt tron som Jesu Kristi ställföreträdare. Påven anses som den man som på jorden representerar Guds son, som tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten. Så han är alltså Kristus på jorden. Han har tagit Kristus plats, och det är precis det som Bibeln säger att han skulle göra, enligt det som vi läste. Han skulle utge sig för att vara Kristus, göra samma saker som Jesus Kristus skulle göra. Människor skulle vända sig till den här figuren och tillbe den här figuren och tänka att det här är Kristus. Men i själva verket så tillber de vem då? Satan. Det här är ganska allvarligt. Men det är faktiskt vad Bibeln leder oss till att säga. Det här är inte Kristus representant, utan faktiskt så är ämbetet den ondes representant på jorden. Det låter väldigt hemskt att säga de orden, men vi läser bara vad skriften säger. Och det här är det som det lyfter fram. Det handlar inte om att påven är någon halvdemon, det säger vi inte alls. Men det är ämbetet att försöka ta Kristi plats på jorden som går i så stor konflikt med den sanna principerna att det här, att Gud fördömer det så starkt. Förföljer Guds folk. Ja, vi har sett på det. Att den romerska, här är en annan historiker som säger att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten. Kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en tillräcklig kännedom om historien. 50-100 miljoner kättare dödades under den här tiden. De regerar i 1260 år och sedan så får de ett dödligt sår. Vi har sett att även det stämde in på påvedömet. När fick påvedömet makten? Ja, det var så att det var en del barbariska stammar då som tog över Västrom. Och påven satt ju där fortfarande. Han hade fått den politiska makten, men han kunde inte utöva den. Eftersom de som regerade över honom, de var så kallade arianer. Och de var inte katoliker. Och då skrev påven till biskopen, eller till kejsaren i Östrom, och sa: kan du komma och fixa de här barbariska stammarna? Skicka hit lite soldater. Och det gjorde de. Och 538 så kom en man vid namn Belisarius. Och först utplånade han vandalerna i Nordafrika. Sedan så angrep de östgoterna som hade belägrats Rom då. Och i mars 538 så övergav goterna belägringen av Rom. De höll ut i norra Italien i 2 år till. Men fram emot våren 540 höll de bara fästena i Ravenna. Och för att rädda situationen så gick Vitigis, som var goternas ledare, med på att abdikera, och de gotiska hövdingarna erbjöd Belisarius tronen. Helt enkelt 538 så var det avgörande, blev Rom befriat ifrån östgoterna. Och därmed så kunde påven utöva sin auktoritet som han hade blivit tillägnad. Så 538, om vi går därifrån det datumet, 1260 år framåt, så hamnar vi på år 1798. Carl Henrik Martling skriver så här, en sista våg, ja förresten, i slutet av 1700-talet så har vi franska revolutionen, eller hur? Och de vill kasta ut allt som har med Gud att göra. Och det blir skräckväldet och alla de här sakerna. Men sen kommer en man vid namn Napoleon till makten. Och han skickar sin general Berthier till Italien. Och det står så här, den sista våg av religionsförföljelse bröt fram under 1700-talets sista år. Napoleon störtade kyrkostaten och förde påven Pius den 6:e till Frankrike. Men den gamle mannen överlevde inte denna behandling. Allt tydde på att påvedömet stod inför sin upplösning. Det här var katastrof. Nu, det hela den här makten som hade varit det politiska och religiösa systemet under hela medeltiden var borta, var upplöst. Och det här fick enorma konsekvenser runt om i hela världen. Så de får ett dödligt sår, och de trodde de kommer aldrig återhämta sig. Men vi har sett att de har återhämtat sig, eller hur? De har mer makt nu än vad de har haft någonsin ända sedan 1798. Den växer och växer. Ett annat kännetecken är att ledarens namnstal är 666. I Uppenbarelseboken 13 vers 17. Ja, 18. 17 och 18 så står det så här då. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket vilddjurets namn eller dess namns tal. Så det är namnets tal, och sen står det här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal, och dess tal är 666. Ja, vad handlar det här om? Det kanske handlar om andra saker också, men Svenska Bibelsällskapet skriver så här. Att sifferuppgifter och talförhållanden i Nya Testamentet, eller har i Nya Testamentet ofta symbolisk innebörd. Ett beräkningssätt utgår från att varje bokstav i alfabetet har ett talvärde. Bokstäverna i ett ord eller ett namn kunde därför läsas som siffror. Siffrornas summa var ordets eller namnets tal. Troligen är detta nyckeln till odjurets tal i Uppenbarelseboken. Och jag är beredd att hålla med om det här. Om man tar då påvens, som är den mänskliga representanten för vilddjuret, om man tar hans namns tal, eller hans titel, för det, återigen, det handlar inte om namnet Johannes Paulus den andra, utan det handlar om själva titeln som påvedömet. En av hans titlar är Vicarius Filidei på latin då, som är det officiella språket i Vatikanen. Och det är då Jesu Kristi ställföreträdare. Guds son ställföreträdare. De använder inte det här idag på grund av att folk har börjat räkna ut på det här sättet. Men det var en officiell titel under många århundraden. Bland annat så står det i den konstantinska donationen, om någon känner till det. Det är ett dokument som var kanske det mest avgörande dokumentet under medeltiden. Som på något sätt visade, det var ett falskt dokument. Som påvedömet hade, några biskopar hade skrivit ihop då. Och låtsades att det här var Konstantin som hade utfärdat en befallning om att påven hade rätt att tillsätta och avsätta kejsare. Du får rätta mig, Kenneth, om jag säger någonting fel där. Men hur som helst, så i det dokumentet så står det att påven är Vicarius Filidei. Och det råkar händelsevis bli 666. Och jag tror inte det är händelsevis. Ja.
Det där U är där på det var som ett V, vi skriver ofta V.
Jo, det är ju U och V är samma bokstav, kan man säga. I alla fall på latin. Därefter så har vi det dödliga såret som läker. Och det är det som jag skulle vilja fokusera på nu, men jag vet inte hur mycket tid vi har kvar här. Okej, vi får se hur långt vi hinner här. Men låt oss titta på det här. I vers 10 så står det att om någon ska gå i fångenskap går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd så dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. En annan översättning, förlåt, det här är inte Svenska folkbibeln, det ska vara reformationsbibeln. Där skriver de så här. Den som för till fångenskap ska gå i fångenskap. Den som dödar med svärd måste dödas med svärd. Och det tror jag är den korrekta läsningen i det här fallet. För du hade påvedömet som hade dödat med svärd, som hade fört till fångenskap. De skulle själva få smaka på sin egen medicin så att säga. Och det skedde då under 1798 när de togs till fånga. När påven togs till fånga. Och det är i samband med det som en annan makt träder upp. Och den här makten påverkar hur det här dödliga såret kommer att läkas. Uppenbarelseboken 13, vers 11. Det står, jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det. Och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Så här har vi ett annat vilddjur. Och låt oss snabbt titta på de kännetecknen för det här vilddjuret. För det första är det ett rike. Och sen ser vi när det träder upp. Det är i samband med att det första vilddjuret får sitt dödliga sår som det andra vilddjuret kommer upp. Det är alltså omkring 1798 som det trädde fram. För det tredje så har det kristna karaktärsdrag. Vi såg att det hade två horn som ett lamm. Och vem är lammet?
Kristus.
Det är Kristus. Och här alltså, det har två horn som ett lamm, alltså karaktärsdrag av Kristus. Men, det talar som en drake. Dessutom så uppstår det i ett obefolkat område, eller inte i Europa. För det kommer upp från jorden och inte från havet som det andra vilddjuret kommer ifrån. Och som också i Daniels boken, alla de andra tidigare imperierna har kommit upp ifrån. Det här kommer upp ifrån jorden. Och vattnet, det representerade ju ett befolkat område. Och då borde jorden representera motsatsen till det resonemanget. Det nämns heller inte att den här har några kronor på sina horn. Medans antikristvilddjuret, då satt en krona på varenda en av de här 10 hornen. Och samma med draken i Uppenbarelseboken 12 har också kronor på sina horn. Men det här har inga kronor. Och vi kan alltså få en hint i alla fall om att troligtvis handlar det inte om monarkier eftersom det är kungar som har kronor. Dessutom så får det världsvitt inflytande. Det tvingar världen att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår har läkts. Och jag vet inte hur det är med er, men för mig i alla fall så råder det ingen tvekan om vilken makt det här handlar om.
1976, va? USA:s försvaring, alltså.
Amerikas förenta stater är den makt som passar bäst in på den här beskrivningen. Om det här då är rätt så får vi en bild utav hur USA kommer att hjälpa påvedömet i att återfå sin makt igen. Det kan tyckas kanske spekulativt, men jag tror inte det när vi tittar på dagens samhälle och vi ska titta på det lite grann. Låt oss bara titta på lite historia om samvetsfrihet. Intressant, Kenneth pratade om samvetsfrihet här. Och reformationen. Och jag tror att det är så att reformationen ville verkligen lyfta fram samvetsfriheten. Martin Luther, han sa att det är farligt för en kristen att tala emot sitt samvete. Han sa, om jag inte blir överbevisad med hjälp av de skriftställen jag citerat och om de således inte binder mitt samvete med Guds ord, så kan jag och vill jag inte återkalla. Alltså det här tanken om att det vi är övertygade om från ordet, det är det vi behöver följa. Martin Luther verkar ha varit emot tanken om att utgjuta blod och förfölja de som tänker olika. Nu vet jag inte hur konsekvent han har varit i alla sina uttalanden, men i alla fall här så sa han så här, att vi vill hellre dö 10 gånger än att se att vårt evangelium skulle bli orsak till att en enda droppe blod utgöts. Vi bör vara så som lamm som förs bort för att slaktas. Ni kan inte försvara vår lära. Var och en måste tro på eget ansvar och egen risk. Men vi vet att reformationens efterföljare, eller barnbarn eller vad man ska säga, de började också, och även vissa av ledarna, började att förfölja oliktänkande. Du nämnde pietisterna och istället puritanerna, också en sån grupp som blev förföljda. Och vad de gjorde, många av dessa grupper, var att de flydde över havet till Amerika för att finna den här samvetsfriheten. Ellen White skriver att önskan om samvetsfrihet gav nybyggarna mod att trotsa farorna på den långa sjöresan och att hålla ut under alla de motgångar och faror som mötte dem i ett obebott land. Med Guds välsignelse skulle de grundlägga en mäktig nation på Amerikas kuster. Med inflytande som personer, från personer som Roger Williams, så etablerades samvetsfrihet där. Allmänheten eller myndigheterna, sa han, kan föreskriva människor deras förpliktelser mot varandra. Men när de försöker att sätta upp regler för människors plikter mot Gud går de längre än de har tillåtelse till. Och då kan ingen känna sig trygg. Rättighetsförklaringen i Amerika säger att kongressen ska ej stifta lag avseende inrättandet av religion eller förbjuda den fria utövningen därav. Eller inskränka yttrandefriheten eller pressfriheten. Det här var helt revolutionerande på sin tid. Och det här gjorde att miljontals människor flydde över till Amerika för att åtnjuta yttrande- eller religionsfriheten. Från Sverige så utvandrade 1,5 miljoner svenskar på 1800-talet och början på 1900-talet. För att söka religiös tolerans eller religiös frihet. Och det är profeterat om i Uppenbarelseboken 12 och 16. Ni minns att jorden hjälpte kvinnan som vi tittade på. Jorden är ju den här obebodda platsen, Amerika, där det här andra vilddjuret kommer upp ifrån. Den hjälpte kvinnan under den här tiden. Men det skulle komma en tid när den här kristna nationen, kristuslika nationen, började tala som en drake. Vi läser i vers 15 också, eller vers 14, att genom de tecken som de har fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har fått ett sår från ett svärd men levde igen. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. I vers 12 så står det att det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret. Alltså de påtvingar tillbedjan som går egentligen rakt i konflikt med deras konstitution eller deras grundlag. Vad är det här för en, förstås det här språket om en bild är hämtat ifrån Daniel kapitel 3. När hela världen tvingas att tillbe en bild. Men det finns några som står upp där. Vi ska inte gå in på det just nu, men vad betecknar den här bilden? Ellen White skriver att vilddjurets bild betecknar den form av en avfällig protestantism som uppstår när de protestantiska samfunden söker hjälp hos de borgerliga myndigheterna för att tvinga annorlunda tänkande att följa deras dogmer. Så här har vi då att vilddjurets bild handlar om att de försöker avbilda påvedömet. De protestanterna i Amerika, det stora protestantiska Amerika, de börjar att förfölja igen. I Uppenbarelseboken 13 och vers 16 till 17 så står det sen vad de kommer att göra. De tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utan den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här har vi det här vilddjurets märke som vi ska titta snabbt på här. Vi får en minuts versionen. Ja, just det. Okej. Okay. Ja, men det är okej. Okay. Den här kommer bli lite längre, men nästa blir kortare. Vissa tänker att det här märket, eftersom det handlar om att köpa och sälja, så tänker de att det måste vara någonting man köper och säljer med. Kanske ett sånt här inopererat chip i kroppen eller någonting i den stilen. Men lägg märke till att det står inte att man köper och säljer med märket. Eller hur? Det står inte att man går och handlar med märket, utan det står att den som inte tar emot det kommer inte att kunna köpa och sälja. Det är en skillnad. Det är alltså, här handlar det om ekonomisk bojkott mot de som inte tar emot det här märket. I Uppenbarelseboken 14 och 1 så står det, som egentligen är fortsättningen på Uppenbarelseboken 13. Direkt efter att det har nämnt om det här märket i pannan eller handen, så står det i Uppenbarelseboken 14 och 1 att jag såg och se, lammet stod på Sions berg och med honom 144 000 som hade hans namn och hans fars namn skrivet på sina pannor. Så här har de Guds namn på pannorna, medan de andra har vilddjurets namn eller märke också på pannan. Så det handlar inte om att bokstavligen tatuera in Guds namn i pannan. Det är inte det som det handlar om. Faktum är, det är väldigt tydligt ifrån Bibeln vad det handlar om. I femte Mosebok så befallde Gud sitt folk att lägga lagen i pannan eller i handen. Efter att han har sagt de 10 budorden till Israels folk så sa han: dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Så det är inget mysterium vad det här handlar om. Klart och tydligt så handlar det om lagen som de skulle lägga. Andra Mosebok 13:9 säger: det ska vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna, för att Herrens lag må vara i din mun. Antikrist tycker inte om det här. De säger nej, 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 vi ska ändra på Guds lag. Daniel 7:25 säger att Antikrist ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och de vill lägga sin lag i människors panna eller hand. Det är vad det handlar om. Istället för Guds märke i pannan eller handen så vill de lägga vilddjurets märke i pannan eller handen. Deras förändrade lag. Det står här om heliga tider. Och den enda lagen som har med heliga tider att göra, vilken är det? Ja, vilket av budordet? Det fjärde. Som handlar om sabbatsdagen. Som kallas för just Guds speciella märke eller tecken. Håll mina sabbater heliga. Låt dem vara ett tecken mellan mig och er, för att ni ska inse att jag är Herren, er Gud. I andra Mosebok så står det samma sak. Alltså sabbaten, är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jord. Men på 7:e dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. Så sabbaten var ett speciellt minnesmärke över Gud som skapare. Man påminner sig om att det är Gud som är skapare var 7:e dag när man vilar. För att när vi vilar så undrar vi kanske varför vilar vi just den här dagen. Jo, då går våra tankar tillbaka till skapelsen. När Gud vilade. Och då kommer vi ihåg att just det, han är vår skapare. Och för att han är vår skapare så är han också värdig vår tillbedjan. Så det ligger liksom till grunden för tillbedjan. Antikrist tar bort, de förändrar på den här lagen. Och de sätter dit sitt eget märke. Som är söndagen. Lite sabbatshistoria. Från apostlarnas tid till kyrkomötet i Laodicea fortsatte den judiska sabbaten att helighållas, vilket kan bevisas från många författare, trots kyrkomötets påbud mot att göra det. Kyrkomötet i Laodicea 364 sa så här: kristna får inte judaisera genom att vila på sabbaten, utan de måste arbeta på den dagen och istället ära Herrens dag, söndag. Och om de kan, ska de vila då som kristna. Men om man kommer på någon med att judaisera, låt honom vara förbannad från Kristus. Så ni ser att de tog hårda tag emot sabbatsfirande här. Och satte sig i sinnet att förändra på Guds lag. Trots det så var det många grupper som fortsatte att hålla sabbaten helig. Till exempel de keltiska kyrkorna, så var det många som firade lördagen som sabbatsdag. I Norge på 1400-talet så var det många som firade sabbaten där också. Och då skrev de där i kyrkomötet att ja, man har upptäckt att folk helighåller lördagen. Och det är strängeligen förbjudet, heter det i kyrkolagen, att någon skulle hålla eller införa helgdagar utanför dem som påven, ärkebiskopen eller biskopar fastställer. Så helt enkelt, vi kan inte följa det som Gud har sagt, utan vi måste följa det som påvar och ärkebiskopar har instiftat. Hussiterna i Böhmen firade också sabbaten. Och många andra grupper gjorde det här. Katolska kyrkan är väl medveten om att lördagen är sabbatsdagen. De säger, om man frågar dem vilken i deras katekes, så står det: vilken dag är sabbatsdagen? Svar: lördag är sabbatsdagen. Fråga: varför firar vi söndag istället för lördag? Svar: vi firar söndag istället för lördag för att den katolska kyrkan överförde högtidligheten från lördag till söndag. Så då, de erkänner det.
Var det dagens katekes eller en gammal version av det som det bara står i?
Det här är från 1957. Men
det var lite dagsläge mera.
Alltså det finns ju olika katekeser. Så det är... Ja, det står ju att de har ändrat på det, men det kanske är formulerat på ett annorlunda sätt. Jag vet inte om du känner till något mer om det.
Det har blivit mer sofistikerade språk. Det finns ju den officiella som är sådär, ungefär. Det finns på nätagradismen. Men det kommer nog ganska tydligt fram.
Även i den lutherska katechesen så står det att dagen är ändrad. Alltså alla är medvetna om att lördag var det i Gamla testamentet, men nu firar vi söndag för att det är tradition, eller vad man nu säger, att Jesus uppstod på den dagen.
Finns kanske också den hemsidan som katolska kyrkan hade, men det är inte så många år sedan som de brukar sätta en utmaning för de protestantiska kyrkorna. På den här hemsidan så hade de för några år sedan en utmaning där de sa på det här sättet att om ni följer vår auktoritet när det gäller vilodagen, varför kommer ni inte över till oss och ta resterna från oss också?
Och det här ligger till grunden egentligen för de som sitt märke, för de använder söndagen för att visa att de har makt att förändra på heliga, att de kan instifta heliga dagar. I det här citatet, som är ett officiellt dokument från deras officiella tro, An Abrogant of the Christian Doctrine från motreformationen, så säger de så här: fråga, hur bevisar du att katolska kyrkan har makt att påbjuda festdagar och högtider? Svar: genom att förändra sabbaten till söndag, vilket protestanterna godkänner. Eftersom de genom att helighålla söndag erkänner kyrkans makt att införa festdagar och att förklara det som synd att bryta dem. Varför, för om jag frågar så här, är julen en helig dag? Är det en synd att arbeta på julen? Nej, det är det inte. Men katolska kyrkan säger jo, det är det. Påsken, samma sak, andra dagar. De säger vi har makt att införa heliga dagar. Och de flesta protestanterna, de sa nej, men det här, det stämmer ju inte. Var i Bibeln finns det att man måste vila på den här och den här dagen? Och de säger, ja men Hur kan ni säga att det är synd att arbeta på en av de katolska kyrkans heliga dagar? Och då säger de, ja, men titta här, ni anser att det är synd att jag arbetar på söndagen. Och var kommer det ifrån? Jo, det kommer från vår auktoritet. Därför har vi auktoritet. Vi har makt att förändra på heliga tider och lagar. Vi kan bestämma vad som är synd och vad som inte är synd. Så det här blir liksom deras tecken, deras märke på sin auktoritet.
Kännetecken,
ja. Kyrkan står över Bibeln och denna överföring av sabbatsfirande är bevis på den saken. Ett av dess huvuden, det här är från Uppenbarelseboken. Så egentligen, om vi ska sammanfatta, vad är det som händer här? Jo, vi ser att söndagen kommer att införas, det kommer att påtvingas världen. Det här märket kommer att påtvingas världen genom USAs styrka och makt. USA kommer hjälpa till att införa dessa söndagslagar som man pratar om. Och vad är det som kommer att hända för att det här ska kunna bli en verklighet? För det första så står det att hela världen måste, de förundrar sig över vilddjuret och följer det efter att det dödliga sår har läkts. Det brukade vara så att USA och påvedömet, de var inte speciellt goda vänner. USA var protestantiskt. Påven hade ingenting där att göra. De ville vara fria från påven. Men saker och ting började hända för länge sedan och det började bli mer och mer relevant idag. Under kommunismens fall så var både påvedömet och USA, de arbetade tillsammans för att påskynda kommunismens fall. 2005 när Johannes Paulus den andre blev begravd så hade du tre amerikanska presidenter där och knäböjde inför kistan. Saker och ting har ändrats i relationen mellan USA och påvedömet de senaste tiden. Barack Obama, här från 2014, Barack Obama och påven Franciscus har träffats för första gången under högtidliga former i Vatikanstaten. Jag är en stor beundrare, sa Barack Obama. President Obama är den nionde presidenten som har gjort ett officiellt besök hos Vatikanen. Den nionde presidenten. Det är alltså inte så många presidenter sedan. De har val vart fjärde år, eller ja, vissa kanske sitter längre. Men oavsett, det är inte speciellt lång tid som det här har skett. Men nu är det här en del av deras officiella saker som de gör. Sen 2015 så talade påven inför den amerikanska kongressen. Påven Franciscus höll idag ett historiskt tal i den amerikanska kongressen. Alltså, det här är så var så otänkbart på 1800-talet som det någonsin kunde bli. Att påven skulle tala inför den amerikanska kongressen, men nu är det en verklighet. Det var första gången som den katolska kyrkans överhuvud talade inför kongressens båda kamrar.
Man fick stående ovationer.
Man fick det. Ja. Så vi ser att saker och ting har verkligen förändrats. Och den här som Ellen White skrev för 100 år sedan drygt, ser vi händer inför våra ögon. Protestanterna betraktar numera katolicismen med betydligt större välvilja än tidigare. I de länder där den romerska kyrkan inte har makten och där katolikerna intar en mer personlig inställning för att vinna inflytande växer likgiltigheten för de läror som skiljer de protestantiska kyrkosamfunden från den romerska hierarkin. Det blir allt mer vanligt att man anser att det på väsentliga punkter inte råder några större meningsskiljaktigheter som man tidigare menade, inte så stora. Om vi därför gjorde några mindre eftergifter skulle det leda till bättre relationer med den katolska kyrkan. Och det här resonemanget hör vi gång på gång på gång. Jag satt i pastorsmöten uppe i vissa ställen och där så pratar man om det här. Man är otroligt positivt inställd. Om man tittar i media så ser man hur dessa tidigare protestanter, hur de lovordar den här påven, speciellt den här senaste påven. Och vad många har glömt är att Rom ändras aldrig. Varför inte? Jo, de har, här är från påven Gregorius på 1000-talet. Här deras officiella tro. Alla furstar ska kyssa påvens fötter. Han har rätt att avsätta kejsare. Ingen bok eller kapitel ska anses kanonisk utan hans auktoritet. Han själv kan inte dömas av någon. Den romerska kyrkan har aldrig felat och kommer aldrig att fela till evig tid. Det är ganska hädiskt tanke, men faktum är att visst, de kan erkänna att vissa personer gjorde dumma saker. Det är inte det de menar, men de menar som kyrka. Deras trosläror, de ändras inte. Och om du tittar på idag så avlat finns fortfarande kvar i romerska kyrkan. Alla de här lärorna som människor pratar om att det var så hemskt under medeltiden, de finns kvar fortfarande i romerska kyrkan. Eller om jag skriver att påvekyrkan kommer aldrig att frångå sina anspråk på ofelbarhet. Alla dess förföljelser mot dem som förkastar kyrkans dogmer betraktar den som riktiga. Om de hinder som borgerliga myndigheter nu lägger i vägen avlägsnade så den romerska kyrkan finger tillbaka sin tidigare makt, skulle dess tyranni och förföljelse snabbt återupptas. Det här är från 1800-talet. Så sa påven Pius att den meningslösa och vilseledande doktriner eller fantasier som försvarar samvetsfriheten är en högst skadlig villfarelse. En pest som ett land framförallt må frukta. Och de bannlyser de som hävdar att samvetet och den religiösa gudstjänstens frihet. Och även alla som påstår att kyrkan inte bör använda våld. Det här är ju i deras rundskrivelser och nu har de tagit en mer försonlig inställning. Men tro mig, det är snarare för att kunna vinna popularitet än för att de har ändrat uppfattning i den här frågan. De anser sig själva som den rätta, här från 2007, de anser sig som den enda sanna kyrkan och de andra är inte riktiga kyrkor eller de har ett sår som de uttrycker det. Lutheranerna skrev under en gemensam förståelse med katolikerna om rättfärdiggörelse och menar att protesten är över nu. Här är Svenska kyrkan säger så här: högkyrkligheten har tagit sig många former men framförallt blivit synlig i gudstjänsten. Svenska kyrkan har anpassat sig till 1960-talets romerska liturgiform. Mässan med prästen vänd mot församlingen, tre textläsningar, alternativa nattvardsböner, korstecknande, frågor och ljus vid dopet, julnattsmässa och mycket mer. Sådant som förr väckte proteststormar är idag allmän gods. Så saker och ting har förändrats otroligt mycket. De här lutherska kyrkorna som de är väldigt, väldigt nära katolska kyrkan idag. Metodisterna skrev på samma avtal med katolikerna. Metodister och katoliker reparerar en historisk klyfta. Större harmoni bland kristna, ett huvudmål för påven Benediktus påvedöme, tog ett steg framåt i söndags när metodistkyrkorna gick med i en milstolpsöverenskommelse som tidigare har fört katoliker och lutheraner närmare varandra. Så de skrev på samma sak som katoliker och lutheraner gjorde. Det här var 2006 då. 2014 så kommer förstås den här, eller var det 2013, när var det Franciscus blev påve? Ja, i alla fall 2014 så, nej jag tror det var 2013, men i alla fall 2013 så blir Franciscus påve, den första jesuitiska påven. Jesuiterna var de som hade hand om inkvisitionen under medeltiden, de som var otroligt beslutsamma om att förstöra. Efter reformationen. Ja just det, de grundades efter reformationen. Tack. Men deras syfte var att förstöra protestantismen. Protesten, och det är intressant att efter det så fick en anglikansk biskop, Tony Palmer, han fick en videohälsning från påven som han visade upp inför pingstpastorer, hundratals pingstledare i Amerika. Livets ord. Det var Livets ord. Ja. Men det är inte de pings.
Jo, så det är pings. Jo, det är ja. Lite mer karismatisk.
Just det.
Måste vara andra Livets ord i Sverige.
Ja.
Var det Livets ord eller var det en karismatisk kugg?
Alltså, Kenneth Copeland var den som var ledare och han är ledare för Livets ord i Amerika.
Mm. Det som är intressant med hans tal är att han säger helt enkelt så här att då, så, han pratar om hur vi ska förenas, inte i våra trosläror men i the glory, alltså härligheten ifrån Gud. Och då menar han det här karismatiska aspekten av det, om jag förstod det rätt. Men han säger i alla fall så här: protesten har varit över i 15 år. Och jag är lite fräck här eftersom jag utmanar mina protestantiska pastorskollegor. Om det inte finns någon mer protest, hur kan det finnas en protestantisk kyrka? Kanske är vi alla katoliker igen, säger han. Och han fick ju stå en otroligt varm applåder efter det här. Pingstkyrkan har väl varit några av de som senast har lagt ner sina vapen mot påvedömet. Men nu har det verkligen hållit på att hända. Påven Franciscus är från 2014. Påven Franciscus har blivit den första påven att besöka en pingstkyrka i sina ansträngningar att nå ut till de evangeliska kristna som utgör katolicismens största konkurrent om kristna själar runt om i världen. Ulf Ekman säger så här, när han gick över 2014 också: de har beslutat sig för att bli katoliker och upptas i katolska kyrkan. Idag berättar de om den både långa och svåra processen, om hur synen på katoliker och katolska läror har förändrats och om deras starka attraktion till katolska kyrkan. Som protestant har jag varit influerad av och anammat en gängsle antikatolsk retorik, och i vårt tidigare skede både skrev och uttalade jag mig negativt och sårande om den katolska kyrkan. Detta är något som jag idag verkligen beklagar och ångrar, säger han. Nu, vi vill inte ha bara en antikatolsk retorik. Det är inte därför vi lyfter fram det här. Men vad vi ser är Bibelns profetior och vad Jesus faktiskt lyfter fram. Det är hans budskap, det är inte vårt budskap nödvändigtvis. Vi behöver inte ha något personligt mot katoliker. Det är Kristus som har lyft fram dessa principer för att varna oss för vad som kommer att hända. Och han har sagt de här varningarna för att vi ska förstå vilken tid vi lever i. Den ortodoxa kyrkan, det här är 2016, det är i år. Det var första gången på nästan 1000 år som påven och patriarken träffades. Den kristna kyrkan delades i en östlig och västlig del på år 1054. Äntligen möts vi. Vi är bröder, sa den 79-årige påven när han träffade den 69-årige patriarken på flygplatsen i Havanna. Så de här splittringarna leder till att, eller börjar upphävas, och sakta men säkert så förs alla tillbaka tills att alla vandrar efter vilddjuret. Den 31 oktober, nu i år, så kommer den argentinske födde påven Franciscus till Lund på ett unikt besök för att delta i Lutherska världsförbundets möte. Sammankomsten i Lund är historisk. Det blir första gången någonsin som katoliker och lutheraner firar reformationen tillsammans. Mötet anknyter till 500-årsjubileet av reformationen som högtidlighålls i hela världen 2017. Så nu firar de tillsammans 500 år. Vad tror ni de firar? Tror ni de firar protesten eller att den är över? Ja, jag vet inte. Det är i alla fall det som jag tror är syftet med Rom. Man vill föra tillbaka folk in under påvedömet. Och när man börjar kompromissa med Bibelns principer och säger att det är inte så viktigt vad vi tror, bara vi älskar Jesus. Det är egentligen, alltså, det är en farlig tanke på ett sätt. Jag håller med om att det som är viktigt är att vi älskar Jesus. Men om vi älskar honom så kommer vi också älska hans ord. Det går liksom inte att separera de två. Och om vi älskar hans ord så vill vi följa vad han säger. Så det är inte en... Det handlar inte om att vara trångsynt. Utan det handlar om att se vilka är de viktiga sanningarna som Jesus lyfter fram i ordet. Och De behöver vi vara villiga att stå för och till och med dö för om det behövs. Det var det som protestanter gjort i alla århundraden. Och om vi inte har möjlighet att göra det så kan vi inte heller bestå när den här krisen kommer över oss. Söndagsalliansen i Europa håller på att försöka samla allmänheten för att staten ska instifta söndagslagar. Vi ser det gång på gång och vi behöver inte gå in mycket mer på det här. Men det är det stora rörelser som håller på att hända i vårt land. Och jag tror att vi behöver verkligen vakna upp i vårt eget andliga liv när vi ser de här sakerna hända. Det är inte för att skrämma oss som Jesus ger oss de här sakerna. Jesus sa att när ni ser allt det här hända så räta på er, för er förlossning närmar sig. Och det är syftet med det här. Den sista krisen kommer. Och frågan är om vi är redo att stå för den sanning som vi är övertygade ifrån om Bibeln. Och det hoppas jag är vår allas önskan. Det ska vi be. Fader himlen, vi tackar dig för att du har talat till oss idag och vi har sett saker och ting ifrån ditt ord. Hjälp oss att vara redo för den krisen som stundar. Vi ser tidens tecken som håller på att hända runt omkring oss. Hjälp oss att vara redo. Och vi tackar dig för att vi får lämna oss i dina händer. Hjälp oss att kunna stå fasta för ditt ord idag. Så att vi kan stärkas i vår tro. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Mm.